Du lyssnar till en podcast från församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Och jag som säger välkommen till dig, jag heter Gert Torstensson och jag är pastor i församlingen. Varje tisdag kväll klockan 20.00 så brukar vi samlas på den digitala plattformen Zoom för att läsa och studera och kommentera bibeltexterna tillsammans. Så det här är en efterinspelning av veckans bibeltimma. Det är jätteroligt att du vill lyssna. Och du är ju givetvis också välkommen att delta live om du så önskar. Du hittar alltid mötes-ID här på vår hemsida. Vi studerar just nu Markus evangeliet och vi har kommit till kapitel 9, mitt in i Markus evangeliet. Men innan vi fortsätter att läsa så ska vi be tillsammans. Här är vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande, att det är verksamt. Vi tackar dig för att du vill tala till oss genom ditt levande ord. Och du har också gett oss hjälparen, den heliga ande. Så vi ber dig heliga ande att lysa på ordet, att uppenbara ordet, att förklara ordet för oss. Så att vi förstår det, kan ta det till oss och att det blir den säden in i våra hjärtan som också får bära frukt. För ditt rike, och jag ber i Jesu mäktiga namn. Amen. Förra veckans bibeltimma avslutade vi med att läsa den första versen i det nionde kapitlet. Och jag läser den återigen. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft. I urkyrkan, eller den första kyrkan, var det många som trodde att Jesus skulle komma tillbaka innan alla hans lärjungar hade dött på grund av bland annat det som Jesus säger här. Nu kan vi konstatera att det inte blev så. Och det har ju lite då funnits lite olika förslag på vad egentligen Jesus menade. Men med tanke på vad Markus strax berättar här efter så tycks det som att han finner en annan mening i Jesu ord. Nämligen att Jesus syftar på det tillfälle när han tar med sig tre av sina lärjungar upp på ett berg. Och vi ska läsa ifrån vers 2 i kapitel 9. 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var det. Då kom ett moln och sänkte sig över dem och ur molnet hördes en röst. Han är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre någon där utom Jesus. Det är ju det här som brukar kallas Jesu förklaring eller Jesu förhärligande. Och hur Jesus då tar med sig 3 av sina lärjungar upp på det så kallade förklaringsberget. Och där han förvandlas inför deras ögon och för en stund så uppenbaras Jesu dolda gudom för dem. Han får den gestalt som han har i sitt eviga rike. Och hans kläder, står det, de blir så vita så ingenting på jorden kan jämföras med det. Det är ju Petrus och sen Zebedeus, båda söner, Jakob och Johannes, som får vara med om det här. Det är för övrigt samma lärjungar som fick följa med in i Jairus hus. När Jesus uppväckte Jairus dotter från de döda. Senare ska de också finnas närmast Jesus också i Getsemane trädgård i samband med Jesu lidande där. Vilket berg det så kallade förklaringsberget är, det finns ett par olika förslag på. Somliga föreslår att det är berget Hermon, vars fot ligger ju vid staden Caesarea Philippi. Det är för övrigt Syriens högsta berg, ungefär 2700 meter över havet. Andra föreslår berget Tabor, och det är ju betydligt lägre och ligger inte så långt från Nasaret faktiskt. Det finns ju frikyrkor i vårt land som har fått namnet Tabor, och när man ger sin kyrka det namnet så anspelar man ju på den här händelsen. Att gå till Tabor kan då uppfattas som att gå upp på härlighetens berg för att få se Jesus sådan han är och få uppleva att Guds rike kommer med kraft, att få uppleva Guds rikes krafter. Markus, han vill nog framhålla att det här tillfället har en koppling till Petrus bekännelse av Jesus som Messias. Som Messias, och i Matteus står det också att Petrus säger att han är den levande Gudens son. Vi läste ju om Petrus bekännelse i det förra kapitlet, och genom den här händelsen så ger ju Gud på ett sätt sin bekräftelse åt det som Petrus hade vågat bekänna. Det står att ett moln kom och sänkte sig ner över dem. Det förekommer moln och molnpelar och molnstoder i många olika sammanhang i Bibeln. Inte minst i Gamla testamentet. Vi kan ju läsa om Israels folk bland annat under sin ökenvandring, att Herren själv gick framför dem om dagen i en molnpelare och om natten i en eldpelare. När Mose gick upp på berget Sinai för att ta emot Guds lag så sänkte sig Herren ner som i ett moln. Och lika så läser vi hur en molnstod stannade över tabernaklet när Mose var där inne och talade med Gud. Molnstoden, Shekinan, det hebreiska ordet i Gamla testamentet, det symboliserade och representerade Guds närvaro. Och här visar sig också både Elia och Mose, och det står att de samtalar med Jesus. Lite förenklat kan man väl säga att Mose representerade lagen och Elia profeterna, och de står där som företrädare för Gamla testamentet och dess Guds folk. Så kontinuiteten i Guds frälsningsplan blir väldigt tydlig. Jesus, han fortsätter och han fullbordar det som har påbörjats. Dessutom var det ju så att både Mose och Elia sattes i samband på ett speciellt sätt med den ännu större som skulle komma. Vi ska strax återkomma till det, inte minst till Elia, med tanke på vad lärjungarna sedan frågar Jesus på vägen ner från berget. Det som de här tre också hade gemensamt var ju deras himmelsfärd. Ingen av dessa hade gått hem till Gud genom en vanlig död. Mose gick upp till Gud, eller Gud tog emot honom, och sedan var han bara försvunnen. Och han fann honom aldrig mer. Han syntes aldrig mer till. Och Elia, han blev upptagen på ett än mer spektakulärt sätt. Han blev tagen upp till himlen i en vagn dragen av hästar, och allt sammans då omgivet av eld. Och hur Jesus återvände till himlen, det är ju mycket aktuellt med tanke på att vi nu den här veckan på torsdag firar Kristi himmelsfärdsdag. Apropå moln, det står ju där att ett moln tog Jesus ur lärjungarnas synfält när han lyftes upp emot himlen. Det är ganska tydligt att vi befinner oss i en slags omstart på Markus evangeliet. Starten för den andra delen. Vi har sagt det många gånger nu att den första delen av Markus evangeliet vill uppenbara Jesu sanna identitet. Vem Jesus är. Och som höjdpunkt på det så kom ju då Petrus bekännelse. Sen den andra delen vill uppenbara den väg som Jesus är tvungen att vandra, nämligen lidandets och korsets väg. Och samtidigt handlar det också om lärjungaskap, om efterföljelse, så att den som vill följa Jesus måste också vara redo att vandra den vägen. Och om vi då tänker hur det gick till i början av Markus evangeliet, så står det i samband med Jesu dop hur det gudomliga tränger in i verkligheten när Guds röst hörs från himmelen. Och den säger: du är min älskade son, i dig så har jag min glädje. Och vid det tillfället då var ju inte lärjungarna kallade ens. Den här gången så får tre av dem vara med och höra rösten när Gud talar. Och den bekräftar nu som då att Jesus är Messias, att han är Guds son, men att också med ett tillägg: lyssna till honom. Petrus, han erbjuder sig att bygga hyddor åt Jesus och profeterna. Det verkar som att det kommer väldigt spontant, för det står ju att de var förskräckta och de visste inte riktigt vad de skulle säga. Men Petrus tycker väl att det är underbart på samma gång som det är lite förskräckande. Så han kanske vill stanna kvar i den här upplevelsen. Och man kan väl säga att Petrus förslag, det var både ett uttryck för omsorg men också oförstånd. Det förståndiga hos Petrus är ju att han är redo att tjäna. Han förstår vilken unik och extraordinär stund han är med om. Men han gjorde ju faktiskt också fel i det att inte ge Jesus en särställning. Jesus är ju inte där bland jämlikar. Han är ju inte en profet vem som helst. Han är profeten. Han är inte bara bra. Han är bäst. Han är inte stor, han är störst, han är allas herre, han är vår frälsare, och de avslutande orden säger ju faktiskt allting. När allt var över och de såg sig omkring så såg de bara Jesus. I det här sammanhanget så skulle vi ju kunna läsa några verser från Hebreerbrevets inledning. Hebreerbrevet 1, verserna 1-3, så står det att i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Och vad står det då om hans son? Jo, honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Den här beskrivningen om sonen, om Jesus, den finns ju inte någon motsvarighet i någon annan. Och så fortsätter texten i Hebreerbrevet att beskriva sonen, att han är större både än änglarna i himlen och större än Mose, denna högt aktade ledare och profet bland Israels folk. Jag kan läsa också från Hebreerbrevet kapitel 3, vers 3-6. Men Jesus är värd mer ära än Mose. Liksom husbyggaren hedras mer än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd i hela Guds hus som en tjänare för att vittna om det som sedan skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Så står det i Hebreerbrevet 3, verserna 3-6. Det är Jesus som är Guds son. Det är han som är arvingen. Det är genom honom som universum är skapat. Jesus är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och det är Jesus som har utfört denna rening från synderna och som nu sitter på Faderns högra sida. Jesus är ju i en egen division jämfört med både Elia och Mose. Nu blev det inte någonting av med det här med byggandet av hyddorna. Det var liksom inte tänkt att lärjungarna skulle bosätta sig där på berget. De har en kallelse och den kallelsen är att de ska lyssna till Jesus och att de ska följa Jesus. Så när allt det här vackra är över så tar Jesus med sig lärjungarna ner för berget igen. Och vi läser vidare från vers 9. På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem, Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan det då stå skrivet om människosonen att han ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har faktiskt kommit och de gjorde med honom som de ville, så som det står skrivet om honom. På väg ner för berget så blir lärjungarna tillsagda att inte tala om det som de hade varit med om förrän att människosonen har uppstått ifrån de döda. Och lärjungarna de fäster sig vid det här ordet och de börjar undra över det. Men likväl ställer de inte den frågan utan en annan fråga. Och den handlar om Elia. När nu Jesus då var Messias, hur var det då med Elia? För det stod ju i skriften att Elia skulle komma före Messias som en förelöpare och som ett tecken på att Messias var på gång. Det fanns nämligen en föreställning hos judarna att eftersom Elia då hade återvänt till himlen på det här spektakulära sättet som jag tidigare nämnde och att han inte hade dött en vanlig död så skulle han komma att återvända innan Messias. Jag kan bara läsa för dig från Malaki i Gamla testamentet kapitel 4 och vers 5. Där står det, se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och de hade inte sett till någon Elia. Och de undrar hur går det här ihop? Och Jesus instämmer också i att Elia ska komma. Och det tycktes ju faktiskt inte ha skett, i alla fall inte utifrån lärjungarnas perspektiv. Här fanns nu en hemlighet som gällde både Elia och människosonen själv. Och den hemligheten som då Jesus antyder är att både Messias och hans förelöpare ska bli förkastade. Det är så Gud förverkligar sin frälsningsplan och det är så han upprättar allt. Människosonen måste lida mycket och bli föraktad, säger Jesus. Och så svarar Jesus på frågan, Elia har redan kommit. Och det visar sig att han syftar på Johannes döparen. Men de gjorde som de ville med honom, säger Jesus. Johannes döparens död var på samma gång en föraning och en hint om vad de också skulle komma att göra med människosonen. De skulle inte erkänna hans uppdrag heller, utan det skulle gå med honom precis som det hade gått då för Johannes döparen. Nu var ju inte Johannes döparen Elia personligen, men han hade kommit som det står i Lukas kapitel 1 och vers 17 i Elias ande och kraft. Och om vi nu bara lägger märke till vad det står i Malaki 4 och 5. Jag läser det än en gång. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Den stora och den fruktansvärda. Herren ska ju alltså återvända än en gång. Men inte på samma sätt som han kom den första gången. Nästa gång Jesus kommer tillbaka, då kommer han som en konung i makt att regera i anslutning till tidens slut. Och det är ju också min övertygelse att vi också har en kraftfull rörelse att vänta just innan Jesus kommer tillbaka. Att vi på nytt ska få erfara Elias ande och kraft innan slutet kommer. Jag tror faktiskt att det kan inspirera oss väldigt mycket att läsa just om profeten Elia i Gamla testamentet. För att liksom förstå det här begreppet Elia, ande och kraft. Jag rekommenderar det verkligen att, som lite extra läsning, att läsa ifrån första Konungaboken 17 och några kapitel framåt. För där står det om Elia och det händer mäktiga saker runt honom. Många tecken och under. Och samtidigt är det en tid av uppgörelse med avgudarna och en uppmaning också till Guds folk att inte, som det uttrycks, halta på båda sidor, utan att välja vem de vill följa och lyssna till och leva för. Så läs gärna om Elia i första kungaboken och bli inspirerad och förväntansfull inför det som ska komma. Vi ska gå fram och läsa den sista berättelsen här från vers 14 och den sträcker sig ända ner till 29. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus så blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar? En i folkskaran svarade honom, Mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom slår den omkull honom och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den men de kunde inte. Jesus svarade dem, detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig. Och det kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den och ryckte i pojken. Och han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden, du stumma och döve ande. Jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Ja, det mäktiga under. Vi märker hur den onda anden bara reagerar när Jesus visar sig. Vandringen ner för berget kan nog ha tagit en ganska lång tid. Jag vet inte hur länge, men i alla fall nedanför berget så är det kris. Lärjungarna har nämligen misslyckats med att bota en besatt pojke och driva ut den orena anden. Och den här pojken, den har blivit ditförd av sin far, av hans far. Och vad värre är så är det ju så att lärjungarnas största kritiker är samlade runt om. Det är de skriftlärda. Fadern här, han ger oss en målande beskrivning av pojkens sjukdom och hur, hur den onda anden på olika sätt har försökt ta livet av honom genom att kasta honom både i vattnet och i elden. Och Jesus, när han får höra om allt det här, han upplevs närmast irriterad och till och med uppgiven närmast över lärjungarnas otro. Man kan verkligen förstå hur Jesus plågades av den otro som han omgavs med. Han sa, hur länge ska jag vara hos er och hur länge ska jag stå ut med er? Fadern till sonen, han hade ju sagt till honom, hjälp oss om du kan. Och Jesus, han svarade, om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Och den här pappan, han utbrister någonting som jag tror vi alla kan stämma in i. Han har ju kommit till Jesus, han sätter sitt hopp till Jesus och han tror att det ska ändå kunna hända någonting och få hjälp där. Men samtidigt så finns tvivlet där och han tvivlar inte minst på sig själv och han vet hur svag hans tro är. Så han ropar, jag tror, hjälp min otro. När sedan lärjungarna blev ensamma med Jesus så frågar de ju då, varför kunde inte vi? För de har ju drivit ut demoner förr. Men den här gången så hade de misslyckats. Varför kunde inte vi driva ut demonen? Och Jesus svar är kanske något överraskande, att den här sorten kan bara drivas ut med bön. Och flertalet handskrifter lägger också till fasta. Att den här sorten kan bara drivas ut med bön och fasta. Jag ska inte gå in så mycket på fasta. Jag har ju berört det tidigare. Men jag tror ändå att det här bibelstället och det svar som Jesus ger rymmer en oerhört viktig sanning. För det första så märker vi att kampen mot de orena andarna, den är verklig. Det pågår saker och ting bakom kulisserna. Det finns en andlig verklighet som vi måste vara införstådda med. Och Guds rikets krafter kommer alltid genom bedjande och kämpande människor. Jesus, han ägnade ju hela nätter åt bön och det kostade honom möda. Och det är min slutsats av det Jesus säger, att ska vi verkligen få de här genomgripande genombrotten, de bestående genombrotten där andefurstarna utmanas på riktigt, då behöver vi inse att det inte kommer bön förutan. Den här sorten kan bara drivas ut och drivas på flykten med bön och fasta. Det gäller ju förstås personlig bön, men framförallt behöver vi också inse den gemensamma bönens betydelse. Jag tror att bönens ande behöver bli utgjuten över oss på ett speciellt sätt. Över oss som församling, över Kristi kropp. Det är inte bara några få som ska sköta om bönen i församlingen. Det behövs en bönerörelse. All väckelse och allt det av verkligt genombrott som har hänt i historien, det har kommit som svar på bön. Då människor har ropat och gråtit och utgjutit sina hjärtan inför Gud. Så jag tror att vi behöver komma in i en helt annan dimension av bön. Förstå bönens kraft. Förstå att utan bön blir det ingenting. Förstå att det är en maktkamp och att våra böner faktiskt är det redskap som har makt att bryta ner fästen. Luckar upp på den hårda jorden och slå av hornen på makterna som reser sig upp mot Gud och hans rike. Apropå det sista här så skulle jag vilja läsa ett bibelord ifrån Zakaria kapitel 1. Zakaria finns ju i slutet av Gamla testamentet. En profet här. Jag läser från vers 18 och till 21. Och det är Zakaria som säger, jag lyfte min blick och fick se fyra horn. Jag frågade ängeln som talade med mig, vad betyder de? Han svarade mig, där är hornen som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem. Och Herren lät mig se fyra smeder. Jag frågade, varför har dessa kommit och vad ska de göra? Han svarade, där är hornen som skingrade Judas så att ingen kunde lyfta sitt huvud. Men smederna har kommit för att skrämma dem och slå av hornen på de hedna folk som lyfte sitt horn mot Judaland för att skingra dem som bor där. Horn står för makt, och genom bön och fasta så kan vi slå av hornen på makterna och krafterna som gör att människor inte kan se upp mot Gud. Makterna som reser sig mot Guds folk för att skingra och sprida ut dem. Alltså, Gud behöver få samla sitt folk till bön. De här makterna har skingrat Guds folk, spridit ut dem, försvagat dem för att Guds vilja inte ska få ske. Och nu behöver bönesmederna träda fram, bedjarna. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Det här behöver ske. Och bedjarnas attityd, förstår du, de är alltid är möjligt för den som tror. Om vi tänker på den här texten som vi har läst med lärjungarna som inte förmådde att driva ut den onda anden, så befinner sig ju lärjungarna vid ett vägskäl. Inför Jesu tal om lidande och korsets väg så är de förvirrade och desillusionerade. Var det så det var tänkt? Var det den här vägen vi skulle gå? Vill vi verkligen följa med på den vägen? Och i den här ambivalensen så är inte de i stånd att driva ut de onda andarna. Jakob, han talar en hel del i sitt brev om bön och att vi ska be till Gud i tro utan att tvivla. Den ambivalente, den splittrade och den ostadige, säger Jakob, ska inte förvänta sig att få någonting från Herren. Och så undervisar Jakob om trons bön. Jag tror att vi ska avsluta det här avsnittet med att läsa vad Jakob har att säga om trons bön. Och så ska vi knyta ihop säcken. Jakob kapitel 5, vers 13 och några verser framöver. Det står det så här. Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsång. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste. Och det ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Och lyssna. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna, och då regnade det inte över landet under 3 år och 6 månader. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Här blir det ju uppenbart vad som menas med Elia, ande och kraft. Och att den kraften är knuten till bön. Det är en bön som tror att för Gud är allting möjligt. Det är bedjare som har varit i umgänge med Gud och lärt känna Gud. Och vet att han kan både hålla tillbaka och släppa på regnet. Han kan till och med låta solen stå stilla ifall det behövs. Och jag tror att det här ska känneteckna den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Att bedjarna träder fram. Att nådens och bönens ande blir utgjutet över Guds folk. Så när de ber att det ska komma regn, då kommer det regn. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Det handlar om Elia, ande och kraft. Och du som har öron att höra med ska förstå vad anden säger till församlingen. Amen.